Vår predikotext idag, den hämtar vi från Lukas evangeliet. Vi läser från det 12:e kapitlet och vi börjar i vers 4. Ingenting är dolt som inte ska bli uppenbarat och ingenting är gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt vad ni har sagt i mörkret höras i ljuset. Och vad ni har viskat i örat inne i kammaren ska ropas ut på taken. Till er mina vänner säger jag. Var inte rädda för dem som dödar kroppen. Men sedan inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i henne. Ja, jag säger er. Honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 öre. Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Jag säger er, den som bekänner mig inför människorna, honom ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna, ska bli förnekad inför Guds änglar. Var inte rädd, du lilla jord. Ty er fader har beslutat att ge er riket. Amen. Så lyder de heliga orden. Amen. Jesus tar upp en mycket intressant och viktig fråga för oss människor i den här texten idag. Bör vi vara rädda? Bör vi vara rädda? Och han svarar både ja och nej på den frågan. Vi kan börja med att ställa frågan till oss själva. Vad är jag rädd för? Vad finns det för någonting som skrämmer mig? Kanske är jag rädd för sjukdom. Kanske är jag rädd för smärta. Kanske är jag rädd för att mista mina nära och kära. Någon kanske är rädd för att bli alldeles ensam. Någon annan kanske mest är rädd för att tappa den fysiska kraften och bli fångad i sin egen kropp. Ja, vi svarar olika på frågan, vad skrämmer dig? Men Jesus börjar i dagens text med att säga att vi har anledning att vara rädda. Han säger, allt som är dolt, det ska bli uppenbarat. När vi säger att någon beter sig väl, eller när vi förmanar barn att uppföra sig bra, då handlar det i mångt och mycket om att gömma synden, eller hur? Jag vet att du vill göra det här, men låtsas inte om det och visa det inte för någon, skulle man kunna säga. Jag vet att du egentligen vill kasta suddgummin på dina klasskompisar. Men sitt ner och lyssna på fröken. Och även om du inte kan lyssna, försök i alla fall så du inte stör någon annan. När det gäller vuxna människor så handlar mycket av vårat goda uppförande om att inte tala det hjärtat är fullt av. Att stoppa de här onda tankarna innan de kommer till uttryck i elaka ord. Mycket av våran kamp mot synden består egentligen i att inte visa den öppet för andra. Våra munnar talar mycket som vi måste skämmas för. Det är därför det är så, eller en av anledningarna i alla fall, till att det är så populärt med dokusåpor. Där får vi se människor, även om det inte är riktigt på riktigt, så tappar de i alla fall den här fasaden. De talar illa om varann och uppträder illa. Och så kan man i tv-soffan tänka, så där hemsk är i alla fall inte jag. Men jag tror att skulle vi bli filmade i våra hem och i våran vardag, så skulle vi inte tycka om att behöva titta på det sen på tv tillsammans med andra. Vi gör ofta saker när vi tänker att ingen behöver få reda på det. Ingen ser. Det man inte vet har man inte ont av, lyder ordspråket. Men, säger Jesus, allt detta ska bli uppenbarat. Det ni talar i hemlighet, det ska ropas ut i offentlighet. Därför så bör vi vara rädda. Det är mycket vi gömmer som vi inte vill att andra ska veta. Sen säger Jesus också, den som förnekar mig på jorden ska bli förnekad i himmelen. Så säger Jesus. Och tyvärr måste vi nog säga att vi på en del sätt förnekar Jesus i våra liv. Kanske inte så att vi säger, vem är det? Honom har jag aldrig hört talas om. Men vi kanske förnekar Jesus genom att välja vilka medmänniskor vi vill hjälpa. Vi har ju hört gång efter gång efter gång liknelsen om den barmhärtige samariten. Och vi har fått förklarat för oss att liknelsens poäng är att alla mina medmänniskor, alla som jag ser omkring mig, är min nästa som jag ska älska som mig själv. Men är ni som jag, så väljer ni vilka ni känner att ni vill, har tid och orkar hjälpa. Ibland förnekar vi Jesus genom att tala illa om vår nästa. Kanske när personen inte är med. Kanske när personen är med. Ibland säger folk, när de har sagt något elakt om någon, det vågar jag säga även inför honom, säger de stolt. Men att tala illa om någon, även om personen är med, är ju fortfarande emot Jesu ord. Tala vänligt om din nästa, skulle vi kunna förändra salmens ord. Ibland förnekar vi Jesus, kanske genom att låta våran dagliga gudstjänst komma i andra hand. Bibelläsningen, bönelivet blir någonting vi gör i mån av tid och i mån av ork. Just idag passar kanske inte så bra, men imorgon tänker vi. Ibland förnekar vi kanske Jesus genom att inte ta ett tillfälle att vittna om honom och berätta om evangelium. Trots att Gud har förberett det tillfället just åt mig. Och jag ser att här finns en öppning. Men jag tvekar. Jag är blyg. Jag är rädd för vad andra ska tänka. Och på det sättet förnekar jag min frälsare. Ser vi det så måste man svara ja på frågan. Vi bör vara rädda. Vem bör vi då frukta? Jesus tar ju upp det. Och han ser ju att hans lärjungar, precis som vi, ofta är rädd för andra människor. En del, kanske finns det fler kvinnor än män, känner kanske en rädsla för att korsa ett mörkt torg sent på kvällen. Andra känner en rädsla för att bli utstötta på arbetsplatsen eller i klassen eller i bekantskapsgruppen. Tänk om folk tycker illa om mig och inte låter mig vara med. I vissa länder så lever människor med en ständig rädsla. En rädsla för överheten. De vet att människor i området plötsligt en natt har blivit bortsläpade ur sina sängar, in i en väntande bil och sen aldrig setts till igen. Någon hade sagt att de var kritiska mot regimen och så är de borta. Andra människor lever i ständig rädsla för kringströvande rebellgrupper, för barnsoldater som är påtända av droger och precis har fått ett automatvapen i händerna. Trots alla de här, kan vi tycka, goda skälen att vara rädda, så säger Jesus: frukta inte människor. Var inte rädd för människor. Det är djävulen ni bör frukta, säger han. Ska ni vara rädd för någon, så är det för Satan. För våran mäktigaste fiende, han är smart. Bibeln talar om honom som listig, som förslagen. Det talas om att han är ute efter att fälla dem som tror på Jesus. Jag vet inte om ni är intresserade av boxning, men en skicklig boxare, han eller hon letar hela tiden efter luckor i motståndarens försvar. Och han studerar motståndaren. Om jag går hitåt, vad gör han då? Ja, då sänker han sin gard. Nästa gång slår jag till. Djävulen, han letar luckor hos oss. Han känner till våra svagheter. Och han sätter in sina stötar där han vet att vi är svaga. Han frestar inte alla på samma sätt, utan han individanpassar sina frestelser. Om vi får låna en term från skolan. Åklagare har som jobb att hitta anklagelsepunkter och få den anklagade fälld. En av de termer som används som djävulen i Bibeln är att han är en åklagare. Han listar våra synder och så anklagar han våra samveten. Han förklarar för oss: så här mycket kan man inte komma undan med. Det måste du förstå. Inte kan väl Jesus förlåta dig, säger han. Inte ska du väl tro att du får vara en kristen. Och den här åklagaren, han yrkar på evigt straff i helvetet. Det finns anledning, säger Jesus, att vara rädd. Ni bör vara rädda. Men samtidigt som Jesus predikar lagen och varnar sina lärjungar och pekar ut var den största faran finns, så svarar han också nej på den här frågan. Ni behöver inte vara rädda. Varför det? Visst är det så att Satan känner oss väl. Men Gud känner oss allra bäst. Alla våra hårstrån är räknade, säger Jesus. Gud vet allt om dig. Det är inte bara så att du finns uppskriven på någon lista någonstans. Och att Gud tänker, ja, henne får jag försöka ta mig tid med när det är möjligt. Det är inte så att han bara är medveten om att du finns. Utan det är så att han vet allt om dig. Han känner till våra behov. Han känner till våran svaghet. Han känner till våra begränsningar. När han talar i Bibeln om att vi inte ska bli frestade bortom det vi klarar av, då förstår vi av det att han vet vad vi klarar av. När vi själva känner, jag tror inte att jag klarar mer, då kan vi vara säkra på att han vet om det är sant eller inte. Har vi rätt, så behöver vi inte möta fler motgångar. Men han vet om det är så att vi klarar mer. Han känner alla våra tankar, Alla våra önskningar. Alla våra drömmar. Han läser dem som en öppen bok. Och ändå, trots att han känner till all den här synden, alla de här tillkortakommande, alla de här bristerna som vi bär på, så har han ändå kallat oss, utvalt oss, gett oss tron och gjort oss till sina. I vissa förhållanden kan man ju tänka, jag måste dölja min svaghet och min synd. Ingen kan älska mig som jag är. Eller folk kommer inte ha respekt för mig om de får veta hur jag är egentligen. Det finns i alla fall en som vet precis och ändå älskar oss. Var inte rädd. Var inte rädd. Och sen säger Bibeln något annat viktigt. Djävulen, den här farliga motståndaren, han är ju redan besegrad. Han är ju redan besegrad. Jesus har en annan liknelse om en stark man. Vi kan tänka oss en despot, en tyrann. Så länge han härskar över sitt område, ja, då vågar sig kanske ingen sätta sig upp mot honom. Men när han blir besegrad, då delar man upp bytet. Så är det faktiskt med oss. Djävulen är besegrad. Nu är det Gud som styr i våra liv. Nu är det Gud som är våran chef. När Jesus uppstod ur graven på påskdagen, då insåg djävulen problemet. Jag har förlorat. Jag är förlorad. Om Jesus har besegrat döden, om Jesus har dött för människornas synder, vad ska jag då hota med egentligen? Mina två bästa vapen, synden och döden, de är oskadliggjorda, värdelösa. De hjälper inte längre. Hur ska jag kunna skrämma människor om de inte behöver frukta döden? I våra liv så kan vi ibland känna oss lite maktlösa. Vi arbetar på kanske, men vi ser inte så mycket resultat. Ibland kan vi känna att motståndarna eller de som står emot oss, de har övertaget på en mängd olika fronter. De är fler. De har mycket större resurser. De har fördelen av att människan föds i synd, inte som kristen. Men vi ska komma ihåg att det är inte vi som ska vinna den här kampen, utan Gud har vunnit den åt oss. Var inte rädd. Var inte rädd, du lilla jord. Till er fader har beslutat att ge er riket. Att vara kristen, det är att låta lagen som säger var mycket rädd, var mycket rädd, och evangelien som säger var inte rädd, det är att låta de två budskapen bo i hjärtat. Men det är jätteviktigt att det är evangelium som får övertaget. Budskapet om att vi är förlåtna. Budskapet om att trots att varningarna är på riktigt, lagens varningar är ingen bluff. Men trots det, Kristus har segrat. Himmelriket står öppet. Du är förlåten. Det budskapet måste ha övertaget. På den huvudkudden kan vi lägga oss till vila och vakna till en ny dag av nåd och möjligheter. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, du vet att vi ofta är rädda och oroliga för saker som vi egentligen inte borde oroa oss över. Hjälp oss att istället lägga energi på det som verkligen är farligt. Det som hotar vår tro och vårt eviga liv. Men hjälp oss samtidigt att förtrösta, att lita på dig, ditt ord, din kärlek och din makt. När vi gör det så har vi aldrig anledning att vara rädda. Amen.